Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Ronnys rullar, podden där gästerna får prata till punkt om de orkar och vill. Han skrattar lite här. Välkommen Fredrik Hallgren.
Tack så mycket.
Du, jag skulle vilja säga, lite för mig är det lite av en doldis. Sådär. Mm. Blir du arg då eller?
Nej, jag håller med dig faktiskt.
Är det så att du var under radarn? Så här, för nu är du på väg att bli lite folkkär, va? Du är ju pappa Rudolf i nya Sune-filmen kan vi säga.
Ja.
Så att, är du beredd på detta?
Ja, det är jag väl i alla fall. Jag har ju jobbat så länge så att jag tror att det är nog bra att det är så. För hade det liksom exploderat när jag var ung, då hade det nog gått snett, tror jag. Då hade jag stått vid Stureplan nu eller någonting och mått dåligt. Så nu är jag ju mogen och härlig. Så det är bra. Bra tid.
Du, vi ska försöka hinna med hela din karriär so far. Men vi börjar ju där vi är nu med Sune Bestman då.
Yes.
Din andra. Alltså, när det här, säger man, rebootades så var det ju en jättesuccé.
Ja.
Och om vi då, och det var ju jättekul för dig att vara på det tåget. Hur kommer det sig att du fick rollen där? Har du en aning om det, hur du blir castad? Liksom?
Ja, jag vet att jag var ju provfilmad även för de tre filmerna som kom innan. Men då var jag för ung och kanske också lite för okänd under radarn. För just den målgruppen, tror jag. Så att då blev det inget den gången. Och sen är det Jon som regisserar, som jag känner sedan innan. De här nya filmerna som vi gör. Och han kallade mig in, alltså, på en provfilmning. Och det gick ju bra. Och då är jag ju lite äldre också.
Ja.
Och kanske inte lika mycket under radarn i alla fall.
Nej, du, för bonusfamiljen har varit däremellan också, eller hur?
Ja, precis. Och det var väl det som var någon slags break.
Ditt break?
Ja, kan man säga. Tror jag.
Ja. Men du, innan vi går in på bonusfamiljen och det andra du gjort, så det här med Rudolf.
Ja.
Alltså man ska jämföra lite med, hittar du inspiration hos Homer Simpson eller Family Guy eller vad? Alltså det är ju dysfunktionellt kan man väl säga, familjen är, va?
Ja, verkligen. på ett härligt sätt. Jag gillar ju det, att det är så. För att det är ju, man känner ju igen sig. Man är ju, alla är ju, har ju någonting som skaver liksom. Så att det är bra. Jag försökte ju att bara utgå egentligen från mig själv och den här situationen som Rudolf befinner sig i, utifrån min liksom egen, mitt eget inre, eller vad man ska säga.
Men du, han är särskilt nu i den här, så är han ju väldigt svartsjuk.
Ja.
På den här hipstertypen på hästen där. Det är väldigt bra scener med dig där. Men alltså, för jag kan ju känner ju väldigt mycket med dig. Jag är ju själv lite äldre, mycket äldre. Men alltså jag kan ju förstå att han blir sotig. Han har en snygg fru där, Sissela Wenn. Ja. Ja. Och så liksom kommer den här typen där med sitt långa hår och en häst. Och jag ser ju att Rudolf får lite panik, va? Eller?
Han känner sig väldigt hotad av hela den där... Men det är ju så långt ifrån honom.
Så vad är Rudolf? Alltså, är han osäker på sin mansroll och som pappa? Hur tänker du där när du ligger på huvudkudden inför en tagning dagen efter? Liksom?
Jag tror att Rudolf själv blir förvånad över sin egen, liksom sin egen svartsjuka nästan. För att det känns inte som att han kanske är det jämt. Men här blir det ju så väldigt påtagligt att han liksom är på väg bort från sin fru Karin då. Han vet nog inte riktigt hur han ska hantera det. Och därför blir det liksom lite barnsligt, kanske.
Ja, så jag bara för att påminna mig nu här, om du kommer ihåg själv du som gjort det, men det är inte väldigt mycket så här umma scener mellan er två. Det är väldigt mycket stök och det är alltid saker såklart när filmen är. Mm. Så man får tänka att när filmen är slut då kommer de ligga sked tillsammans igen.
Eller? Ja, jag vill inte säga för mycket kanske om just filmens handling, men det finns ju en scen i alla fall som är lite fin tycker jag. Och den är viktig. Jag tycker den är fin. Den är väldigt bra att den är där. Den scenen.
Ja. Men han behöver bekräftelse, Rudolf.
Ja, det...
Behöver inte alla det?
Jo, behöver inte alla det. Så är det väl.
Vet att vi duger. Liksom.
Ja, jo. Och det blir, alltså det är ju... För mig är det ju väldigt... alltså när man är där och det är barn och det är allting bara pågår, så kan man ju ibland få så här uppvaknande och jäkla fan. Eller man tar allting för givet för det bara rullar på och så kommer någonting och så bara, oj, herregud, vad är det som händer? Hur ska vi rädda det här och så vidare? Och det är väl lite där Rudolf hamnar i den här filmen. Så.
Vet jag redan nu, alltså det här går ju som tåget så att säga med Sune-filmen. Alltså det är en trea, förstår jag, i planeringen också? Eller?
Ja, nästa år ska vi spela in en trea.
Det ska bli spännande. Hur känns det? Alltså det är fortfarande, det känns bra.
Det känns ju bra. Det alltså jag tror det. Jag har inte läst manus eller så att jag har ingen aning. Man får väl avvakta lite.
Men du vill gärna vara Rudolf igen. Vad tycker du om Rudolf, alltså din karaktär? Vad tycker Fredrik om Rudolf?
Jag måste ju tycka om det är liksom något slags krav jag har att jag alltid måste, alltså för min egen del, att jag måste tycka om karaktären som jag spelar. Och sen kan den ha vilka onda liksom känslor eller drivkrafter som helst, men jag måste liksom ändå förstå dem och varifrån de kommer och varför och så vidare. Nu är inte Rudolf jätteond kanske, men jag gillar ju honom såklart. Och jag, om manuset är bra så ser jag verkligen fram emot en trea. Hoppas att vi kan avsluta det med flaggan i topp så att säga. Så att det inte blir liksom...
Trilogi liksom. Ja. Du, ska vi gå tillbaka från början, hur allting började i tiden. Jag brukar ställa alltid frågan till alla mina gäster så här. När var det du insåg och kände att... det är det här jag ska syssla med, skådespelare. Var det någonting du såg på tv eller på teater eller ja, du vet, film eller vad var det?
Det är en sjukt bra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det har nog liksom vuxit fram lite grann. Men jag vet att jag hade...
Inget avgörande ögonblick?
Alltså jag såg ju ganska mycket teater när jag var yngre. Och jag såg... Möss och människor med Ingvar Hirdvall, tror jag det var. Stadsteatern, gissar jag. Och det var ju...
Stort.
Ja, det var stort. Det var så här, wow. Det kan vara så här. Vad häftigt. Och även Mandomsprovet.
Oj.
Var en sån film som jag liksom bara, shit, det här var bra.
Han var 30 år när han gjorde den. Det.
Sjukt.
Spelade tonårskille.
Ja. Han gör det väldigt bra. Den slutscenen är en av mina favoritscener. För den är så väldigt sådär dubbel.
Ja.
Och det är ju det är så det ska vara. Så okej, vad fan har vi gjort? Hur gör vi nu? Och, ja, det är mycket i den som är coolt.
Du, alltså, eftersom du är väldigt kul, och det har du fått höra av andra också, förstår jag, vet inte om du, hur du ser på dig själv som skådespelare, med det här väldigt fina små rörelser och blickar, som inte minst som Rudolf där, där man liksom, aha, okej, alltså du... Sådär. Mm. Har funnits där sedan du var liten? Var du klassens clown? Jag vet att det är en klyschig fråga, men ändå måste du ställa det.
Ja, men... Ursäkta. Mm. Jag tror att jag bytte skola väldigt mycket när jag var liten. Vi flyttade mycket och sådär. Och det var mitt sätt att komma in, tror jag, i klassen. Fort. I en grupp. Liksom få med folk eller något. Det kanske inte var så populärt liksom, bland lärare, och betyget kanske inte blev så bra. Men jag skaffade vänner fort på det sättet.
Men det är ju kaxigt att du tog plats, liksom, kommer ny i klassen och går in direkt och...
Ja.
Eller?
Ja, jo. Ja, men det var, jag tror att... Men herregud, vad är som händer? Humor var liksom mitt vapen på något sätt.
Ja.
Jag tar lite vatten.
Ja, gör det. Det blir bara mer levande då, samtal. Mm. Nej, men alltså just att du... Så därför, en fråga är ju alltid det här med självförtroende. Men det har du haft ända sedan du var tonåring eller liten kille då?
Ja, men självförtroende på ett sätt kanske. Men självkänsla vet jag. Det kanske har varit sämre med det.
Alltså?
ja, det tror jag.
Två ord som ligger så nära varandra.
Ja, och som är så, så vitt skilda tydligen.
Ja. Men sen då när det blev din väg in i världen här som du trivs med, förstår jag, som skådespelare. Hur gick det till?
Jag jobbade väldigt mycket med väldigt många olika saker. Och visste inte riktigt vad jag skulle bli eller vad jag ville göra. Och kände att så här kan man inte hålla på. Man kan inte byta jobb var tredje månad. Det funkar liksom inte. Det kan ju funka ett tag, men det kan ju bli jobbigt när man är 46 som jag är nu. Och det finns ju inga yrken kvar till slut. och då kände jag så här, vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag bli och så där? Vad har jag gjort som var kul? Och, ja, men jag stod på amatörteaterscenen och liksom, det var ju roligt. Jag kanske ska prova det. Så där. Mm. Och så sökte jag till Kalle Flygare och så hade jag lite ströjobb. Och så gick jag scenstudion och... pluggade Meissner-teknik i två år. Och,
som är vad då?
En slags skådespelarteknik som den bästa.
Den bästa,
tycker jag i alla fall. Ja. Och sen dess har det liksom rullat på.
Gick du vanliga scenskolan också?
Nej. Nej, jag gjorde aldrig det.
Nej. För här är du har ändå gått Kalle Flygare. För jag brukar också alltid fråga gästerna. Mm. Den scenskolan du har gått och Kalle Flygare och några andra kurser.
Scenstudion.
Ja. Var det bara av godo? När du tittar tillbaka på det?
Ja, det var det ju. Alltså, alla erfarenheter tycker jag är ändå någon slags bra erfarenhet. Men där är det ju inte så krävande att gå. Det är mer krävande för plånboken än för det liksom emotionella, kanske. Hej då. Min bror ringer. men scenstudion var väldigt... väldigt lärorikt.
Du var bara bra minnen och kände att det berikade ditt liv, så att säga.
Ja, det var ju också sjukt tufft och jättejobbigt. Men det är ibland bra.
Mm. Det roliga är, kul att höra din reaktion på detta, att flera av dem i intervjuer säger att nej, det var inte alltid bra att gå liksom scenskola, så att säga.
Nej, okej. Okay. Nej, men jag tycker att även om jag skulle gå till scenskolan och sagt så här, men det kanske inte var, liksom, allting var inte för mig, så är det ju ändå, du vet man ju det. Det är en erfarenhet som man kan ta med sig, att det här funkar inte för mig, men det här funkar för mig och så vidare. Och alla tekniker som finns kan man ju plocka av och göra till sin egen och sådär. Jag vet inte, allting är ju en erfarenhet som jag tycker är ändå bra. Även de tråkiga sakerna i livet.
Du, och sen hur har det varit för dig att komma in? Det är inte många om kakan i den här branschen. Alltså, hur har det varit för dig? Har det varit en kamp som du var på väg att ge upp? Eller innan det hände något, så att säga?
Ja, men alltså, jag har jobbat med det här i 22 år. Och som du säger, jag är ju liksom, jag är lite under radarn. Och... Jag vet inte, vad ska man säga om det egentligen? Jag vet fan inte. Det har inte varit en kamp, det har det kanske inte varit. Men det har ju varit tufft, man har ju haft liksom... man har gjort skitjobb liksom. Men det är också en erfarenhet. Mm.
Jo, men jag tänkte när man liksom googlar upp dig och tittar på IMDb så är det ju mycket tv-erfarenhet, mycket tv-serier.
Ja, men det har blivit det, det blev det.
Och det är liksom. Alltså, idag är det ju ingen skam, tvärtom så är det väldigt sexiga nu med streaming och så. Ja. Men hur har tv varit för dig? Alltså, det har varit också en del av lärandet, eller hur?
Ja, alltså jag var ju på turné och var borta väldigt många dagar om året. Typ 250 dagar om året var jag liksom inte hemma.
Därför att?
För att jag var turnerade runt med teatrar och sådär. Och då gjorde vi karatefylla på sexan. Och då skulle vi göra en säsong till. Och då, vi hade jobbat, liksom, när vi gjorde det så var det 12 timmars dagar upp till 16 timmars dagar. Det var liksom inte världens lättaste, det var inte bara tjo och tjim. Och så skulle vi göra en säsong 2 och då sa jag så här, jag vet inte, vi får se. Jag antingen åker nog hellre på turné och är liksom ledig resten av. liksom. Så om jag ska göra en säsong 2 så vill jag liksom ha någonting mer i så fall. Någonting som kan liksom ge mig mer. Och då fick jag en anställning då på det här produktionsbolaget Baloba. Så var jag där i 4,5 år och skrev manus och var jag utvecklade och liksom var med i deras grejer och sådär. Så det är därför också blev väldigt mycket tv-serier ett tag. Men ja, jag glömde bort vad frågan var.
Nej, men alltså hur, det här med att göra tv, hur du har alltså suttit och jobbat med manus och gjort vart du vill ha kartan där alltså.
Ja, och det var ju väldigt lärorikt. Det var ju fantastiskt att liksom, komma in där och jag fick lära mig hur man ger kritik och sådana saker. Jag var ju bara så här, nej det här är inte kul. Det här är så dåligt, typ. Och de andra manusförfattarna bara, nej så får man inte säga, det är inte bra. Jag bara, okej, förlåt, okej, hur ska man säga? Ja, rätt och så vidare.
Ja. Men det går mycket erfarenhet såklart att göra. Och ja, verkligen. Aina var du med också.
Ja, som jag också var med och skrev. Och,
ja.
Det var det.
Att skriva manus mer, är det någonting som du skulle vilja, eller kanske till och med göra? Den här berömda byrålådan hemma, finns det?
Det här året har jag jobbat så fruktansvärt mycket. Men jag har liksom en längtan där bak någonstans som jobbar. Men jag har inte haft tid och inte haft ens ork att sätta mig och försöka. Så jag hoppas att jag någon gång får liksom en lucka där jag kan... Ja, men nu så kommer liksom kreativiteten tillbaka. Och sådär. Men det har inte skett än i alla fall.
Men du, tillbaka lite här. Du sa turnera, för nu kommer någonting som jag ville höra lite. Mm. För nu vet man ju, man känner igen det från tv och från långfilm nu. Ja. Alltså, men du har stått mycket på scen, alltså du är ju liksom en scenaktör också då. För det kanske inte folk vet.
Nej.
Så nu får du berätta det här.
Ja, nu får jag berätta det. Det jag jobbade med, jag stod på scen väldigt mycket förut, innan. innan tv kom in i bilden. Och gjorde familjemusikaler och farser och allt sånt. Musikaler också, inte bara familjemusikaler. Så att sjunga och dansa och håll på.
Ja, det känns ju, och det säger inte jag negativt, utan tvärtom. Att det känns som att du gärna underhåller folk och att de vill gärna att folk ska kunna skratta och sådär. Skulle du vilja spela, har du gjort det någon gång? Alltså en bad guy så att säga, men har du gjort sådana grejer också? Alltså,
ja.
De här mörka, gått i de där skrymslena som det skådespelare säger.
Jo, men det har jag gjort, det har jag gjort. Men det är ju inte lika, vad ska man säga, utbrett på något sätt. Jag, alltså, i tv-sammanhang eller så där så har jag gjort bara liksom punktmarkeringar eller vad man ska säga i det är ju kriminalare som görs i det här landet.
Ja.
Så det är ju där man har hamnat i Höök och Sandhamn och allt vad de heter. Ja. Så där. Jag har faktiskt inte varit med i Bäck än. Jag vill ändå få.
Och Wallander?
Nej, inte det heller. Nej. Så det är bara ringa. Och där har jag gjort lite åt det hållet i alla fall. Sen på scen har jag också gjort, kanske inte så mycket i liksom där, utan mer i skol. Liksom, sådär. Men jag har ju lätt för att få folk att skratta tydligen.
Ja.
Och, men jag tror att många komiker eller komiska skådespelare har ju väldigt bra mörk ton i sig. Liksom.
Mm.
Och det tror jag att jag också har. Någonstans. Jag gör gärna mer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Är sånt.
Ja, så att, alltså, i Sverige det är ju lite av Bergmans våtvarma filt som ligger över vårt land, så, eller hur, med drama och man ska bli drabbad och sådär. Och det har liksom inte riktigt varit fint. Nej. Att få skratta och så. Nej. Det är folkligt så, men det är inte så fint.
Nej.
Har du funderat på just den uppdelningen?
Det är sjukt märkligt alltså, faktiskt. Det är, de känslorna tycker jag ligger så väldigt nära varandra. Skratt och gråt. Så att, jag har svårt att förstå varför det ska vara så. Så det är fuck Bergman. Något, får man väl säga då. Gud, jag vet inte vad jag ska säga mer om det. Men det, jag hoppas att det håller på att förändras. Det vore intressant i alla fall.
Mm. Jo, men alltså, en sån sak som er nästan Simpson-familjen som ja. Ni är med Rudolf och, ja. Och Karin. Har ju, alltså förra filmen var ju jättesuccé och den här kommer säkert också funka jättebra för hela familjen också dessutom. Ja. Så det finns väl kanske någon förändring i det där också. Att, om man tittar på folk som på sociala medier delar memes och sånt här, alltså, som där man skrattar till och tycker saker är roligt.
Ja.
Även när det är allvarliga saker som går fel och så.
Ja.
Så skrattet är väl viktigt, Fredrik? Eller
vad? Ja, oh ja, det är det ju. Verkligen.
Det märker vi ju på Maestro som, där vi sitter nu runt hörnet här. Roy Andersson, som berättar så mycket djupa, allvarsamma saker på ett bisarrt, roligt sätt. Han är ju mästare på det. Va?
Ja, det är han, verkligen.
Så det är kanske en förändring. Rudolf leder
förändringen. Ja, vi säger så. Ja, fall, det låter ju svinbra. Ska jag skriva på CV:t.
Jag tänker, bonusfamiljen måste komma in på då. Du får berätta lite nu, för jag har sett några avsnitt så här, som sagt. Jag har inte följt det, men det är sån där söndagsreprisen i sängen, så sitter man och tittar. Och då fastnar man ju.
Ja.
Därför att det finns, Bo Widerberg sa, realism till varje pris. Alltså det är det som är grejen. Och den är också rolig och sorgs. Alltså det är ju alla känslorna är mixade där, va?
Ja. Det är så det ska vara ju. Det är som livet. Liksom. Det är så det är.
Du får berätta lite om din karaktär där, hur du bygger honom och vad är det?
Ja, Martin var ju, när vi alltså i början av serien så är han ju väldigt bitter och sårad person. Han har ju inga filter direkt. Och det gillar jag med honom. Han säger bara saker rakt, och sen tänker han till efteråt.
Det är du som, ursäkta mig.
Nej, inte till den graden.
Men du kan förstå honom.
Jag kan verkligen förstå honom. Ja. Och plocka fram saker kanske som man liksom har i sig, som man försöker liksom hålla schack eller någonting. Och jag, för mig var det viktigt att man förstod honom, att man tyckte om honom, men också att man ibland
var pinsam,
ja, men ibland att man kunde hata honom också för att han är jobbig liksom. Men att man skulle ändå förstå varför han var jobbig. Det var viktigt för mig på något sätt.
Ja, hur jobbar du med att få honom levande? Så att det blir en karaktär som är trovärdig, lagom skruvad. Det har du i dig, systemet, att veta var liksom gränserna går, eller?
Ja, kanske att man har någon sån känsla för... För jag vet att vi hade scener där jag kände att det här blir för... Nu blir han för elak, eller nu blir han för dum, eller nu blir han för... Liksom.
Och då sa du till, eller?
Ja, vi hade väldigt mycket diskussioner om det där i början. Så där. Ja, eller fortsatt också faktiskt. och alla är ju i den serien, alla väldigt värnar väldigt mycket om sina liksom, karaktärer. Mm. Att det är viktigt att de man förstår var de kommer ifrån. För man kan inte bara ta någonting och kasta in så här, men det är roligt om han säger så. Utan man måste förstå varför han säger så. Mm. Och det är väl det som gör att det också, som du säger, blir realism liksom. För annars är det bara påklistrat och det vill vi inte ha.
Men är det en populär, dum fråga om jag ställer den, är den populär då för att vi känner igen oss och ser så att säga i olika karaktärer?
Ja, men kanske det, och att man...
Att vi kan fjärma oss också.
Ja, det kan man ju också göra. Man kan säga, åh, vilken idiot, vad skönt att man inte är så där dum. Det kan ju också vara en skön känsla att ta med sig. Men jag gillar serien för att den är så föränderlig. Man kan, men nu gillar jag den här personen. Och sen så nästa avsnitt så bara, den där gick en idiot, och så gillar man en helt annan person. Så det finns liksom ingen så här...
Väldigt otrogen tittare.
Ja, men det finns liksom ingen så här, finns ingen hjälte liksom. Alla bara kämpar och försöker så gott de kan.
Är det bara losers?
Ja, jag vet inte. Triers i alla fall. Ja. På något sätt. Och det är ju så vi alla lever. Vi försöker ju liksom hela tiden göra det bästa utifrån vår egen liksom, erfarenhet.
Det är lite så som återigen Roy gör lite, att göra en film om hur svårt det är att vara människa.
Ja, men det är ju fan inte lätt alltså. Det är inte lätt. Och det är ju igenkänning i och för sig.
Ja. Ja. Men bonusfamiljen lever vidare också, eller hur? Vad händer?
Ja, vi ska göra en säsong till. I år. Nästa år blir det ju.
Men när känner du och de andra också? Mm. Bör du känna att, när är det lagom att man känner att nu vill jag lämna honom, Martin? Alltså, nu måste han få göra sitt eget liv utan att det blir på tv.
Jag tror att den här säsongen som kommer nu blir den sista. Jag läste liksom, vad ska man säga, treatment eller handlingen i korta drag. Och det känns som ett bra avslut. Det kommer bli en bra säsong, tror jag. Och där tror jag vi lämnar dem. I det. Sen. Ja. Så känner jag väl det.
Vad har du själv? Nu kommer den frågan som du hatar. Men ska jag komma ihåg. Men alltså dina egna förebilder. Så här, vi har ju pratat om varför du började en gång i tiden. Du har sett Ingvar Hidvall som författare, en sån som wow. Ja. Har du andra sådana förebilder, manliga eller kvinnliga, som du liksom inspirerar dig och som du kan återvända till för att hitta något ifall du jobbar med manus? Och...
Ja, Ingvar är ju en stor förebild för mig. För han är en person som får allting att låta naturligt. Och det är ju för min liksom, del nyckeln på något sätt. Att hitta ingången i alla repliker så att det låter som att man menar det man säger och så vidare. Och Thomas von Brömsen också. När jag såg honom sitta, när jag åkte ner till Göteborg för att göra så här, kostym- och maskprov. Så ser jag bara ryggtavlan så där på väg in i liksom sminkrummet och bara, fan, för då visste inte jag att han skulle vara med. Så jag kommer in och bara, är det Thomas von Brömsen som sitter där ute? Ja, men han ska ju spela morfar. Jag bara, dra åt helvete. Och jag bara, jag måste gå ut och hälsa på honom. Så där. Sitter och laddar där och bara tänker, okej, nu går jag ut. Hej. Och så här, jag vet inte vad man ska säga. Liksom. Jag är ju uppvuxen med honom. Du vet, julkalendern.
Sa du inte klyschan så här? Du är min största idol.
Ja, men det sa jag nog faktiskt. Men han sa, du är fantastisk. Jag har sett dig i Bonusfamiljen. Vad fin du är. Och, så här. Och då blev jag ju bara... Okej. Okay. Ja, det var ju fantastiskt. Och jag, sjukt fin. Sjukt fin människa.
Men det är väl det, bara för... Jag tänker på just dessa skor som du nämnde nu. Ibland får man ju lite så här utslag i biosalongen när det läses repliker. När det inte flowet finns där. Och det finns ju i Bonusfamiljen och det finns ju även i faktiskt Sune. Någon gång kan de yngre skådespelarna som inte är så tränade kanske. Mm. Men ni har ju ett väldigt bra flow där man, alltså, det är ju Rudolf som säger det. Mm. Det är inte Rudolf som läser manus, alltså Fredrik som läser manus. Kommer det lätt till dig? Detta att låta så, att få till det där liksom.
Ja.
Så att det inte blir...
Lätt, ja, det är ju, jag gissar.
Det har ju inom årsträning
liksom. Ja, antagligen. Ja, men för min del handlar det ju om att lyssna. Det är ju den liksom främsta egenskapen man kan ha egentligen. Om man inte lyssnar så kan man ju inte heller svara trovärdigt. För alla hör ju nyanserna i repliken innan och så vidare. Hur den sägs och vad säger man egentligen. Mm. Och om inte jag svarar på det, då är jag ju faktiskt dum i huvudet. Och det, då sitter man ju bara, men vad fan, hörde han inte att hon sa det på det där sättet? Ja. Eller varför svarar han inte på det och så vidare?
Är det någonting som är, tror du, har med lathet att göra? Eller att man bara är narcissistisk och tänker på hur man själv ska formuleras? Eller vad tror du det beror på att man inte... Att det blir fel? Att det blir det här som jag brukar säga, det är ju inte negativt egentligen, men det blir teatralt, va?
Ja. Alltså jag vet faktiskt inte vad det beror på. Men det kan ju vara en regigrej, att man inte känner sig fri. Kanske.
Tidsbrist också.
Tidsbrist, ja, absolut. Kan det vara. Det kan ju också vara att man inte har hunnit eller att man är lat. Eller, jag vet faktiskt inte riktigt. Man kanske inte heller tycker att det är viktigt att lyssna. Utan det är viktigare liksom, vad man säger. Jag vet faktiskt inte.
Men de här scenerna med dig som Rudolf, där du... Du gör små knyck och det är små rörelser som... Mm. Men det finns hos dig... Sitter det där i ryggraden, de grejerna som är så att man märker att du... Ja, när du mörknar i blicken och blir sotis eller vad du måste vara på din fru och alltså, de grejerna. Eller hur taget när du bara ger upp över hur barnen och familjen är i...
Ja. Det är ju... ett sätt att visa hur han känner på något sätt. Och det blir ju lite förhöjt i sådana här, vad ska man säga, familje- eller liksom komedisammanhang. Mm. Men jag har väl någon slags, jag vet inte, ton som ändå inte blir för mycket. Jag vet inte var den kommer ifrån faktiskt.
Nej, men när du sitter här nu så känner jag igen saker som jag ser dig
göra. Okay.
som finns där, va?
Ja, men allting är ju i mig på något sätt. Ja. Det är ju så. Jag kan ju bara ta från mig själv sådär. Men det finns ju saker som jag gör, vet jag, som jag inte gör privat. Även det, och det får väl ses som någon slags tics då kanske. Jag vet inte. En svaghet hos mig.
Som funkar.
Som funkar på duken, ja. Billiga knep. Ja.
Du, hade du nu inför vår fikastund innan, har du bestämt dig för vilken som är din favoritfilm?
Nej. Jag tror också att jag kan inte välja.
Nej.
Det är nog kanske lite det.
Jag tänker, jag är ju filmnörd.
Ja, men du...
Jag älskar ju allt från spanska skräckisar till... Ja. Hur är det brittisk disbäng? På tal om det här med allvar, alltså... Och humor. Mm. En sån som Mike Lee, va? Hemligheter och lögner.
Okej.
Okay. Och sådana här. Inte?
Nej, jag har ingen aning vad du pratar om.
Okej, okay. Ken Loach.
Ja.
Har du tid att gå exempel Sorry We Missed You och gå på bio nu?
Mm.
Ken Loach. Och den har humor och ser det så mycket svärta.
Ja, okej.
Okay. En man som försöker kämpa och köper en skåpbil och försöker jobba som levererar paket. Va? Mm. Sonen säljer sin dyra jacka för att köpa en klocka eller sådana här saker. Men... Tittar du på dispensrealism också, för som är lite av det här bizarra humorn i svärtan, liksom, hur jävligt folk har det liksom, i vårt samhälle idag? Vad gillar du då, liksom, om du ska välja någon titel?
Nej, men jag gillar det, och jag gillar också att bara få liksom, titta på strunt också. Okay. Till en viss gräns, måste jag nog tillägga.
Men går du på bio mycket, eller ser du komediserier eller streamar?
Som jag streamar nog mest, ja. Det blir inte jättemycket bio. Jag hinner inte riktigt med den.
Saknar du det?
Ja, det gör jag. Det blir ju att jag går med barnen. Ja. Då är det inte mycket diskmängsrealism direkt. Det är mer Marvel och sånt. Disney.
Vad tycker du om det då när du går och ser superhjältar och sånt? Där det är, man kan inte beskylla dig för att vara karaktärsdrivet, om man säger så.
Ja, men, alltså en del filmer gillar jag och en del filmer tycker jag inte är så bra.
Nej.
Så kan man säga. och Det är väl lite som när man kollar på svensk film så har man ju en sån här, jag vet inte, det är ju en bra film för att vara svensk.
Precis. Ja.
Och det kan man ju också säga.
Och skönt att du sa det.
Ja, men det är ju bra filmer, fast det är en superhjältefilm, så är den bra.
Men du, det är också, jag tror inte du sitter inne på receptet, men du kanske har någon fundering över det. Vi har ju haft, när vi sitter här nu, vi närmar oss jul och Lucia och allt. Vi har haft en hemsk svensk filmhöst.
Ja.
Som, och jag vet att du har ju ändå en roll i en av de filmerna som inte har funkat.
Mm-hmm.
Komikers uppväxt då.
Okay.
För vi har 5 floppar faktiskt. Mm. Och det är ju ingenting man skrattar åt, utan det är någonting som måste tas tag i. Alltså, du är inte skyldig på något sätt, Fredrik.
Jag tror, ska jag ta tag i det?
Ja, när du kommer Sune här och den kan rädda dig, och så den här musikalen, Ledin-musikalen, just det, kommer. Ja. Men alltså 5 floppar på raken, nu kommer någon att obstinera mot det och säger så, men vad tror du, vad behöver svensk film alltså för att
överleva?
Ja, nu har ju folk blivit softpotatis och sitter hemma och streamar just, det har jag ju talat länge.
Mm.
Jag tänkte skriva en debattartikel om detta, att det finns en biokultur som är på väg och nästan dö på grund av streaming. Jag vill inte, alltså jag har ingen förbud med det, men jag är rädd att biokulturen pajar. Och den svenska filmen tar ju extra mycket stryk just nu.
Mm.
5 rullar här som är skiftande kvalitet.
Mm.
Men som har gått åt pipan liksom.
Vad vill du,
vad vill du själv se? Vad tror du saknas? Vad känner du själv att en svensk film, hur ska den vara liksom? Du som har jobbat med manus också.
Ja, alltså jag tror att det måste ske någonting, någonting nytt på något sätt. Och inte att vi kanske gör klassiska svenska filmer som vi har gjort på något sätt. Och jag tycker att den här En blomstertid-filmen gjorde någon slags liksom, bröt lite mark åt något håll som, okej, vi kan göra det här också. Som jag tyckte var modigt och bra, och jag gillar den filmen som fan. Vissa gör inte det, men jag gör det. Och jag står för det.
Ja.
Och det är kanske det, för att vi har svårt att själv tänka så här, men ska jag gå och se en film som jag har sett förut på något sätt? Förstår du vad jag menar? Nu gör jag Sune, så jag ska ju kanske inte kasta sten i glashus. Men jag gör det ändå. Men jag tror att det behövs någonting nytt, någonting som vi kanske inte har sett förut. Att vi vågar ta ut svängarna mer och flirta lite med andra. Liksom. Vi är ju så litet land som vi lever i.
Återigen Bergmans skugga på allting, att det ska vara lite...
Ja, men
och dessutom väldigt PK ska det vara, säger jag nu då. Eller hur? Det måste vara rätt film liksom.
Ja.
Men vad är rätt film för den svenska? Vi vill att folk ska gå på bio och få uppleva någonting, sitta i en mörk biosalong tillsammans och bli underhållna, drabbade, eller det låter ju enkelt som ramen så, men man ska göra det också liksom.
Ja, man ska göra det också. Ja. Men det, jag vet ju liksom inte riktigt var någonstans besluten tas eller vad, du vet, men jag har inte så bra inblick i det där, men jag tror att man måste våga ta chanser. Jag tycker att våra grannländer har varit lite vassare där. Våga liksom ta ut svängarna lite.
Alla pratar ju om det danska filmundret och så.
Jag tycker norrmännen också gör mycket liksom grejer som är så där skruvat. Och det är ju liksom uppfriskande att se någonting så där, när de vågar ta ut svängarna. Nej, skit i det, vi bara kör på.
Mindre ängslighet, som man brukar säga.
Ja, precis. Mer du... pengar också. Mer pengar.
Ja, det behövs ju alltid. Sista frågan här då. Kommer du att stå på en teaterscen igen, tror du? Eller är du färdig med det?
Ja, men det kommer jag nog göra. Det tror jag. Jag hoppas att jag får göra det här i Stockholm. Det vore kul.
Ja.
Så jag slipper turnera också. Det vore skönt. Det behövs hemma ibland, faktiskt.
Ja. Läser du in mycket också? Ljudböcker och sånt, eller?
Nej, ingenting.
Ingenting?
Nej.
Ingenting du vill göra heller? Det skulle bara ta massa tid eller vad?
Nej, men det skulle säkert vara kul.
Det är många av de intervjuer som gör detta.
Ja, jag har hört det. Många,
Fredrik söker nu jobb som inläsare av böcker. Kan du höra av dig till honom?
Det är väldigt bra, fint. Jag är liksom radioröst, tycker jag ju själv.
Ja.
Så att, ring mig.
Okej.
Okay. Det är desperat också.
Stort tack för denna, och break your leg, säger jag med filmen.
Ja, tack så mycket.